السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، vi talade förra lektionen om el-ghiba, baktal. Kommer ni ihåg det? Är det någon som kan upplysa mig om definitionen av baktal? Vad är baktal i islam? Inte du, vi får se. Okej, man pratar om någon bakom hans rygg. Taib, men om det man säger är sant?
Ja.
Det är ändå baktal?
Ja,
det är ändå baktal, precis. Och om det inte är sant, vad är det då för någonting?
Baktal.
Nej, då är det förtal. Då har du ljugit om personen. Ahsant. Taib, är det en liten eller stor synd att baktala en troende?
Stor
synd, kabira. Bra. Vad är beviset på det då?
Koranen.
Ja, det är Koranen. Ja. Allah liknar det vid att äta från en död persons kropp. Och det är haram att äta från en död persons kropp, då är det lika haram. Och vi nämnde också andra bevis på att det är förbjudet att baktala. Taib, vad gör du om du sitter i en sammankomst och någon baktalar en broder i din närvaro? De sitter och skojar med en annan person och du sitter där. Vad har du då för skyldighet? Vad gör du då?
Säg
till eller bara vara tyst. Det är inte du som pratar. Ja, vad säger ni? Måste man säga till? Eller kan man säga att det är inte jag som pratar, så jag har ingen synd på mig? Ja. Man måste säga till, annars är man medskyldig. Och vill de inte sluta upp, så måste man gå därifrån, helt enkelt. Ja, sent. Vad får man för belöning om man skyddar en broder i hans frånvaro? Ja, Allah kommer skydda dig på domedagen. Allah kommer hjälpa dig i dunya och akhira, och Allah kommer skydda dig på domedagen. Vi nämnde att baktal är haram. En muslims persons heder måste äras. Allah har upphöjt muslimen. Vi får inte kränka en muslim i hans heder. Det finns 6 undantag där baktal kan vara tillåtet, som Imam Nawawi nämner i följande kapitel. Bab ma yubahu min al-ghiba. Kapitlet, vad som är tillåtet i form av ghiba. Och jag vill poängtera här att det här är något som en Nawawi nämner. Det här är inte något som jag nämner eller någon annan eller någon extrem åsikt. Vissa de känner inte till det här. Och när man gör något om det här, så säger man att ni baktalar folk och ni liksom pratar illa om muslimer och så vidare. Så att det här är jätteviktigt att känna till. Och det här är något som de lärda är överens om. Okej, det är ingen ikhtilaf fråga, utan det här är något som de lärda är överens om. Och bara en person som är jahil, som är okunnig, skulle förneka någonting sånt här. Sheikhen säger, vet att baktal är tillåtet om det finns en korrekt religiös orsak. Som man inte kan uppnå förutom genom att då baktala personen. Och det är 6 orsaker. 6 stycken asbab. Det första är tavallum. Om en person är förtryckt. Man är förtryckt av någon. Ens partner, ens chef, ens rektor eller liknande. Så får man gå till den som har auktoritet över denna. För att sätta stopp på hans förtryck. Vilket kommer innebära att du nämner personens brister. Fulan, den här personen förtrycker mig. Han ger mig inte min lön. Han tar för min lön orättvist. Han förtrycker mig, jag får inte mina raster. Han ger mig sämre betyg än vad jag förtjänar och så vidare. När du är madlum, förtryckt, då får du beklaga dig hos någon som har auktoritet över personen för att få din hak, få din rättighet. Men du ska inte nämna mer än vad som är behövligt. Du ska inte överdriva och börja prata om personens privatliv och personens utseende. Eller något. Det har inte med saken att göra, utan det som berör dig och ditt förtryck. Yani på det sättet du är förtryckt, så att du får dina rättigheter. Den andra orsaken är om man behöver hjälp i att ändra på någonting som är haram, någonting som är munkar, någonting som är fel. Då går man till någon som har samma sak där, auktoritet, som har möjligheten att ändra. Och berättar om den här synden som sker. Att till exempel det finns någon person som säljer narkotika i centrum. Vi vet vad han heter, vi vet vad han gömmer sina saker och så vidare. Ni kan ta fast honom på det här sättet. Du kan inte göra det själv. Men du vänder dig till polisen för att de ska ta fast den här personen och stoppa hans ondska. Det här är tillåtet. Okej? Okay. Eller munkar kan också vara något annat. Det kan vara att du bor i ett land som har en islamisk, upprätthåller den islamiska lagen. Och folk till exempel firar Maulid, som nu kommer här. Yani profetens födelsedag, alaihissalam. Vilket är en innovation, en bidda. Eller det är andra saker som är innovationer. Då får man anmäla dem för att sätta stopp på den här munkar, den här ondskan som för sig går. Eller annan form av bidda. De samlas i hemlighet för att prata om hur de ska störta staten, göra revolt i landet, spränga och liknande. Du ska anmäla de här personerna för att stoppa deras ondska. Och det räcker inte kanske med att du går och ger personen råd och säger det här är inte tillåtet. Nej, du måste stoppa de här individerna. Och det här är inte att challa, som vissa kanske säger. Man får inte challa. Du måste stoppa en ondska. Eller hur? Om du vet att någon ska ha en pistol i handen och ska gå och skjuta någon, ska du inte varna personen? Men han är, det är dumt, orättvisa. Man måste sätta stopp för sådana orättvisa. Någon han kör sin bil, han har ett ton med heroin i bilen, han ska köra in i Sverige. Får du anmäla personen? Får du lämna ett anonymt tips? Får du det?
Ja.
Får eller måste?
Måste.
Måste. Är du en golare? Är du det? Finns inte sånt här ord. Det här är wajib, det är ett måste. Annars, du orsakar att det här, du är medskyldig att det här knarket kommer in i Sverige, folks liv förstörs, det ligger på dig också. Det finns inte gula, inte god. Det här är haram. Den här personen är en mujrim, han är kriminell. Man måste försvara sådana personer. Man måste stoppa sådana personer. Taib. Den tredje är istifta. Du får baktala en person eller nämna en persons brister om du söker en fetwa från en mufti, en person som kan ge ett religiöst utslag. Till exempel, han säger att du går till den här sheikhen, den här imamen och förklarar hur din bror eller far eller en kvinnas man förtrycker personen. Jag är förtryckt av min bror eller av min man eller liknande. De har tagit mina rättigheter. Hur ska jag få tillbaka dem? Hur ska jag sätta stopp på detta? Hur ska jag stoppa denna orättvisa? Och liknande. Så han säger att det här är tillåtet i enlighet med behov. Men det är bättre om man talar i tredje person. Att du säger att det finns till exempel en kvinna blir förtryckt av hennes man. Han är en abuser, en person som är våldsam och förtrycker henne och slår henne och sådär. Då får hon söka en fetwa. Är det här tillåtet i islam? Får han göra så här? Och så vidare. Men hon kan också tala i tredje person. Att det finns en kvinna som blir förtryckt av hennes man. Han gör si och så och så. Hon talar om sig själv men hon talar i tredje person. Det finns en person som är förtryckt av sin far. Han gör si och så. Och så vidare. Så att det är bättre, säger sheikhen, Imam Nawawi. Men du får, även om du vill, då nämna personen direkt. Det är också tillåtet. Och vi kommer nämna bevis på detta. Taib, det fjärde. Det är att det är tillåtet att baktala en person för att varna muslimerna för hans ondska. Och det här är som en form av nasiha, att ge råd till muslimerna. Och han säger till exempel, ni vet förr i tiden när man skrev ner haditherna. Haditherna står i böcker. Och de här haditherna är återberättade av folk. Yani profeten alaihissalam sa, en sahabi hörde, en tabi'in hörde. Och någon hörde av honom och någon hörde av honom. Det kan hända att en person som återberättar hadithen har ett svagt minne. Eller personen brukade synda. Eller personen hade någon innovation eller bidda som gör att han inte är pålitlig. Då måste man klargöra sig. Den här personen har ett svagt minne. Den här personen var slarvig. Den här personen tog inte hand om sina böcker. Den här personen brukade ljuga. Är han inte pålitlig? Hadithen, kallas den är svag. Vi kan inte acceptera det. Det är wajib, nasiha. För att försvara profeten sunna alaihi salatu salam. Och därför finns det hadithböcker. Eller böcker om rijal, om folk som berättar haditherna. Då står det, den här personen han är kaddab. Den här personen han är dajjal, han är lugnare. Den här personen hittade på hadither. Den här personen hade svagt minne och så vidare. Allt det här för att försvara profeten sunna alaihi salam. Och det är inte baktal. Han säger att det också är tillåtet att varna en för persons ondska när det kommer till al-musahara och al-musharaka, och al-mu'amala och gaira dalika. Till exempel om någon vill gifta sig och fråga, vad vet du om den här personen? Tycker du jag borde gifta mig med honom eller henne? Och du känner personen, du vet personens brister, då är det wajib, obligatoriskt för dig att berätta om personens brister. Det som skulle få personen att kanske välja, ska jag eller ska jag inte gifta mig? Det här är jätteviktigt och vi kommer nämna bevis på det här senare. Eller granne. Du bor i ett muslims land, du ska flytta in i en lägenhet. Och innan du flyttar in, du frågar, hur är grannarna? Och du vet att grannarna är kaos, de spelar musik högt på natten, de sitter och skriker och så vidare, de beter sig dåligt, kastar skräp på gatan, jag vet inte vad. Annars berätta. Det är en brist. Personen ogillar att du berättar detta, men du måste berätta. För det är avgörande, det är nasiha. Men samtidigt där, du får inte gå över gränsen. Bara det som är nödvändigt. Eller han säger här också, om det är business. Det här är jätteviktigt och det är jättevanligt. Man får såna här frågor i Sverige. Jag vill göra affärer med den här personen. Han vill investera. Eller jag ska investera med honom. Är han pålitlig? Han kanske ser jättereligiös ut. Han går till moskén och allting. Men han har mycket skulder. Han är inte pålitlig. Han kan inte business. Han är jättedålig. Han har förlorat massa pengar. Och så vidare. Då måste du berätta det. Och det här är inte baktal. Det här är nasiha. Det är tillåtet. Tayyib. Han nämner också, om du ser en student, en person som vill söka islamisk kunskap, gå och söka kunskap hos fel folk. Han går till Ahlul Bidda, folket av innovation. Då får du också ge den här personen, eller du ska ge den här personen råd, att inte söka kunskap hos de här människorna. Eller de som sprider ondska och kallar till Bidda, de här måste man också varna för. Okej? Okay? Och det här är viktigt, varför? För att om en person söker kunskap hos folket av bid'a, så kommer personen bli påverkad. Och bid'a är allvarligt. Vi sa att det är tillåtet att varna för den som säljer knark. Vi kommer nämna här inne. Till exempel, du säger till dina barn, akta för den här personen. Han säljer knark. Eller hur, det är tillåtet. Alla är överens, det är tillåtet. Det är tillåtet. Ta i, vem är värst? Den som säljer knark eller den som sprider bid'a? Bid'a, varför då? Inte knark värre. Knark förstör folks liv. Ja.
Den som säljer knark vet att han syndar. Men den som sprider en bidda tror att han gör gott. Så han kommer aldrig ångra sig.
Ja, nu talar vi inte om personen. Vi talar om skadan som hamnar på dig. Är skadan som hamnar på dig större? Ja. Från en pundare eller från en mubtada? En mubtada. Varför?
Han skadar din din.
Han förstör din religion. Och profeten Ali, han sa att de värsta av saker är vad? Han sa inte al-khamr al-mukhaddarat. Han sa al-muhtathat. Påhittade saker i religionen. Och vad sa han? Att varje bidda är en balala. Och varje balala, villfarelse, är i elden. Förstår ni? Så bidda är farligt och det måste man varna för. Och speciellt idag också när folk inte bara fysiskt går och söker kunskap hos andra, utan det är mycket på sociala medier, på internet. Man ser att folk som man känner följer skumma människor på Facebook, följer skumma människor på Instagram. Vad följer de här för? De här sprider gift. Det är som de sprider. Så man kan varna dem. Säga, följ inte de här personerna. Akta er för de här personerna. De här personerna har en felaktig ideologi. De är kallare till helvetet. De kallar bort från profetens väg. Så det är helt okej att varna för dem. Och det är inte baktal som vissa okunniga personer säger. Tayyib. Han säger också att varna för en person som har fått en ledande position men inte gör sitt arbete korrekt. Till exempel, du jobbar på en statlig institution och chefen där, han är helt sämst. Han kommer inte till jobbet, han gör inte sitt jobb, han förtrycker folk. Han är sämst alltså, han får företaget att krascha. Får du då anmäla och berätta om hans brister till den ansvariga? Ja, det får du. Och det ska du. En rektor i skolan till exempel, han sköter inte sitt jobb, du får anmäla honom. Spelar ingen roll om han är en muslim, praktiserande, har god karaktär. Gör han i sitt jobb, han är inte lämpad. Det handlar inte om att han är snäll. En person kan vara snäll, han kan vara jättereligiös, men han kan inte göra sitt jobb. Han är sämst på att göra sitt jobb. Han kanske är bättre lämpad att göra ett annat jobb. Då får man anmäla den här personen och det är ingenting fel med det. Den femte personen som är tillåten att baktala är al-mujahir bi-fisqihi aw bid'atihi. Den som öppet syndar Och den som öppet gör bidda. Och han säger som en person som öppet dricker alkohol. Och den som tar pengars, folks pengar orätt. Och liknande. Att en sån här person får man varna för. Taib. Och det är också en sak här. Om någon, som vi sa, han står i centrum och säljer knark öppet. Om du säger det, akta dig för den här personen, han säljer knark. Det är inte, han får skylla sig själv. Förstår du? Däremot är det skillnad om du vet en broder syndade. Han satt hemma. Han, inte vet jag, han drack en öl eller någonting. Ingen såg honom, men du råkade se det. Du råkade komma på honom. Ja? Och han vet att det är fel. Ska du då gå och berätta om hans synder till folk? Nej, det får du inte göra. Du ska dölja hans synder. Du kan ha råd. Du ska ha råd, men du kan inte gå och berätta om hans synder. För han gör det inte öppet. Men någon står i centrum och dricker. Kallas, han får skylla sig själv. Det är inte dolt längre. Taib. Och samma sak, den som öppet sprider bidda och innovationer. Eller som kallar till en felaktig ideologi. De här får man och ska man varna för. Profeten alaihissalam varnade för bidda innan den ens kom. Skrek han varenda fredag tills han fick röda ögon som att han varnade för en armé. Och nämnde att bidda är det värsta av saker och bidda är i helvetet. Och han nämnde att bidda kommer splittra muslimerna. Alla är i helvetet förutom en grupp. Han varnade för bidda innan den ens kom. Han varnade för khawarij i nästan 10 hadither. De här extremisterna, han varnade för dem. När mannen kom till moskén och sa Adilia Mohammed, var rättvis Mohammed. Han sa från honom, den här mannen, Dhul Khuwaisira, kommer det att komma ett folk som får er att se ner på er koranläsning, att se ner på er bön, er fastan och så vidare. De kommer att läsa koranen, men de kommer att gå ut från islam så som pilen lämnar sitt byte. Och de är de värsta av skapelser under himlen. Han varnade för dem, han sa khawarij, helvetes hundar. Så han pratade mot khawarij. Och han specifikt sa den här mannen, vilket bevisar att du får varna generellt och du får varna individuellt för folk som halkar. För det är också en sak, vissa säger så här, nej, du kan inte prata om den här sheikhen. Du får inte prata specifikt om folk. Jo, om han är en person av bidda, du får varna för honom. Och det kanske är wajib att varna för honom. Men samtidigt här, att varna för folket av bidda är någonting som de lärda gör. De som har kunskap och så vidare. Inte vem som helst ska börja varna och sen har varnat för fel saker och på fel sätt. Utan vi talar här om att det här är någonting som de lärda gör. Okay? Och det här är inte baktal. Den sjätte saken som gör att det är tillåtet att baktala är det som sheikhen säger här, ett ta'rif. Genom att känna igen en människa. Du kommer till en stad och du letar efter en person som heter Mohammed Abdallah. Okej? Okay? Mohammed Abdallah i en stad där det bor 200 000 Mohammed Abdallah. Okej? Okay? Hur skulle du hitta honom? Han är den enda personen i staden som är enugd. Okej? Okay? Och han kallas för den enugde. Eller Awar till exempel. Du kan säga så. Mohammed Abdallah eller Awar. Det är inte fint att säga den enugde. Eller hur? Men du får säga det. För att känna igen honom. Den haltande. Den lite kraftiga. Den stora. Det är inte fint att säga att en person är tjock eller han är stor. Men i sånt här tillfälle, vilken Mohammed Abdallah? Han är lite kraftig. Han är jättelång, han är jättekort. Han är enugd, han haltar och så vidare. Då får du säga det för att känna igen honom. Men du får återigen i alla de här sex aldrig gå över gränsen. Inte nämna mer än vad som är nödvändigt. Okej? Okay. Ja. Och sheikhen Imam Nawawi säger att de här sex är kända. Och dess bevis är också kända. Och han nämner här bevis på dessa punkter. Den första är hadith Aisha radiyallahu anha där hon sa att en man bad om tillåtelse att få komma in till profeten alaihissalam. Han knackade på. Och då så sa profeten alaihissalam i'dhanu lahu bi'sa akhul ashira. Låt han komma in. Vilken ond person han är. Eller kommer från en ond familj. Han är ond, yani. Ond sällskap. Muttafaqun alaih. Bukhari muslim. Så här sa profeten alaihissalam om den här personen som ville komma in. Låt han komma in, vilken ond människa han är, vilken dålig människa han är. Okej? Okay? Och när han kom in så log profeten mot honom. Eller han var väldigt tillmötesgående. Och sen blev Aisha förvånad och sa, Rasulullah, du sa att han var en ond människa sen du ler mot honom. Hur kan du göra så? Och då så sa han, den värsta av folk är den som folk flyr ifrån i ondska, eller de flyr ifrån honom i fruktan eller rädsla för hans ondska. Ja, den här personen kanske kan skada folk. Han var en fajir, en syndare. Taib. Och man vill inte hamna i tjafs eller liksom konfrontation eller kanske skada samma person. Då gör man el-modara. Alltså man är, jag vet inte vad det heter på svenska, el-modara. Men att man behandlar en person ytligt. Det är som du på jobbet, bästa exemplet. Du har någon chef eller någon arbetskollega på jobbet som är en riktig idiot. Och de finns på de flesta jobb, eller hur? Ja. Men du måste vara jobba med personen. Eller hur?
Formellt.
Du är formell med personen. Du säger hej, hej då, trevlig helg. Men du hatar personen. Nej, sämst. Om du fick välja, du skulle bara kicka honom direkt. Men det ligger inte i dina händer. Du måste ha kvar jobbet, du måste ha dina pengar. Och då kan du inte gå och säga, jag hatar dig, du är sämst, du är ond, du är en dålig arbetare. Det kommer skapa problem och du kanske får sparken från jobbet, eller hur? Så att man är formell, man är tillmötesgående. Ytlig med folk, förstår du? Det är det, för att skydda sig från deras ondska. Att drabbas av någon fara. Okej? Okay? Så här i alla fall varnade profeten Ali-Satuslam för den här mannen. Och det kan också vara, som de lärde här säger, att den här personen ytligt, eller han bland folk, verkade vara en bra person. Men profeten Ali-Satuslam visste bättre om honom. Att han inte var en bra person. Och därför varnade han för honom. Så att folk ska veta hans sanna natur. Akta för den här personen. Var på eran vakt. Han är inte den han utger sig för att vara. Okej? Okay? Och hon nämner också Aisha radiallahu anha i nästa hadith. Att profeten alaihissalam sa: Ma adunnu. Jag tror inte fulan och fulan. De här två personerna kan någonting om våran religion. Och den här hadith finns i Bukhari. Och de lärde sig att profeten alaihissalam här varnade för två hycklare. Två munafiqun. Två personer som han... namn som han då såg som hycklare. De utåt sett såg bra ut. De hade ytlig kunskap om islam. De hade inte den här förankrade kunskapen i hjärtat. Så han sa, jag tror inte de här fattar någonting om islam. Eller de är onda människor, akta er för dem. Så han varnade här specifikt för två personer. Nästa hadith berättas från Fatima bint Qais radiyallahu anha. Där hon sa att jag kom till profeten alaihissalatu wassalam och jag sa att Abu Jahm och Muawiya har friat till mig. Alltså de vill gifta sig med mig. Och då så sa profeten alaihissalam, vad beträffar Muawiya så är han sa'luk, yani han är urfattig, han har inga pengar. Och vad beträffar Abu Jahm så tar han inte ner käppen från axeln. Och denna hadith är Bukhari och är muslim. Och en annan riwaya är muslim. Vad beträffar Abu Jahm så slår han kvinnor. Yani käppen på axeln symboliserar att han slår kvinnor. Och så sa han gifta istället med Osama bin Zaid. Okej, och denna hadith finns också i Bukhari muslim. Och den här hadithen är bevis på den här punkten vi talade om. Du kommer och rådfrågas av en person. Jag vill gifta mig med den här personen. Vad vet du om den här personen? Då är det din skyldighet att berätta. Även om det är din närmaste kompis, så måste du berätta hans brister. Han slår kvinnor. Du kan inte hålla det för dig själv. Du måste berätta det. Annars är det skiana. Du har typ svikit personen. Personen ger sig in i ett äktenskap. Om personen vet att detta hade de aldrig gift sig med personen. Och då är det ditt fel. Så du har den skyldigheten att berätta vad du vet om personen. I enlighet med vad som är behövligt. Okej? Okay? Så i denna hadith så nämnde profeten alaihissalam att den ena av dem inte hade pengar, var fattig. Vilket också bevisar att det är rekommenderat för kvinnan att gifta sig med en person som har en stabil ekonomi, att han kan försörja kvinnan. Det förstår man av denna hadith. Samtidigt som det är tillåtet att gifta sig med en urfattig person, som mannen som inte ens ägde en silverring eller en järnring. Man kan gifta sig, men att det är bättre att gifta sig med någon som har den ekonomiska möjligheten att försörja. Och hadithen bevisar också att det inte är rekommenderat att gifta sig med en person som är en kvinnomisshandlare. Eller att en man gifter sig med en kvinna som är mansmisshandlare. Och ni skrattar, men jag har träffat sådana personer. Det är oftast män som slår kvinnor, men det finns även subhanallah kvinnor som slår män. Helt sjukt. Åt båda hållen. Ja, det här är inte en islamisk egenskap. Och därför när kvinnorna kom till profeten alaihissalam och klagade och sa att männen slår oss. Vad sa han då? Leisa ulaika bi khiyarikum. Dessa män är inte de bästa av er. Den bästa muslimska mannen är inte den som slår kvinnor. Han tror att han är macho, manlig, visar sin manlighet och slår den här kvinnan för minsta lilla sak. Det är inte islamiskt. Utan den bästa av er är den som är bäst mot sina kvinnor. Den bästa mannen är den som är bäst mot sin familj. Och här också en fajda jag läste idag. Och det är att profeten Ali-Satt-Oslam här sa att han släpper inte käppen från sin axel. Okej? Okay? Och det här är, jag vet inte om man ska säga, metaforiskt talat. Det är helt uppenbart att den här mannen inte sover med käppen på axeln, eller hur? Och äter och han har den 24-7 på axeln. Men det bevisar att ibland kan man använda sådana här uttryck. Och det är inte lugn. Att till exempel säga att han jobbar alltid. Betyder att han jobbar 30 dagar i veckan, 24-7? Nej, han jobbar mycket, eller hur? Och det är inte en lugn. Han reser mycket. Han reser hela tiden. Betyder inte att han är hela året reser. Det betyder att han reser mycket. Och det är inte en lugn. Att det är okej att prata så i islam. Att om en person gör någonting mycket och känns igen vid den här saken, så får man beskriva personen med den här egenskapen. Men här i alla fall. Och sen så sa profeten då alaihissalam, gifte istället med Osama bin Zayd. Den här hadithen bevisar också en till faida. Och det är att ni vet, i islam är det förbjudet att fria till en kvinna som någon annan har friat till. Om din bror har friat till en kvinna, han har gått till en syster och frågat om hennes hand, han vill gifta sig med henne. Och du vet om det, då får du inte fria till henne. Så länge han inte tillåter dig, eller hon nekar den här första friaren. La yakhtub ahadakum ala khitbati akhi. Finns en autentisk hadith, man får inte fria till den personen som ens broder har friat till. Okej? Men här då, två personer har friat till henne. Då säger de lärda att de kände nog inte till att den andra friat. Och då är det tillåtet. Eller att hon inte accepterat någon av dem. Någon bara frågat, vill du gifta dig? Hon har inte ingått någon process, hon har inte sagt ja eller någonting. Hon tänker på saken. Att då är det också okej att någon annan frågar. Men har hon sagt ja, vi ska gifta oss, vi ska ingå en process, vi ska lära känna varandra, då får någon annan inte komma in i bilden. Okej? Okay? Och att profeten alaihissalam också här hänvisade till en tredje person som hon inte ens frågade om. Gifte med honom, det är bättre för dig. Och samma vid Zayd. Vilket man också kan göra om man rådfrågas av en syster till exempel, hon vill gifta sig. Och du vet någon som är bäst för henne, då ska du rådge henne att gifta dig med den specifika personen. Han berättar också sen från Zayd ibn Arqam radiyallahu anhu att de begav sig ut med Rasulullah alayhi salatu wasalam på en resa. Asaba nasu fihi shidda. Och det var en jobbig, en väldigt svår resa. Mycket motgångar. Och då så sa Abdullah ibn Ubay, yani ibn Salul, den största hycklaren i Medina, till sina kompisar i Medina: hjälp inte någon av Mohammeds kompisar. Yani ekonomiskt, de har det svårt. Hjälp inte någon av dem. Ge dem inte mat, ge dem inte vatten, ge dem ingenting. Och när vi väl kommer tillbaka till Medina, så ska den starka föra bort den svaga, den förnedrade. Han talade om sig själv och han sa den förnedrade. Han syftade på profeten Muhammed alaihissalam. A'udhu billah. Munafiq, de pratar så sinsemellan. Och då så hörde den här mannen, Zayd bin Arqam, hörde honom. Han sa, wallah, jag ska gå och berätta för profeten alaihissalam vad du har sagt. Och när han berättade så kom Abdullah ibn Salul till profeten alaihissalam med ursäkt. Han sa, wallah, jag har inte sagt så här och det här stämmer inte och han ljuger om det och så vidare. Tills Allah subhanahu wa ta'ala uppenbarade verserna från surat al-Munafiqun, där det som Zayd sa bekräftades. Yani det blev sant. Så det här bevisar också att han då varnade för den här personen. Han talade om honom och berättade vad han hade sagt och det här räknades inte som baktal. Och också hadith Aisha radiyallahu anha, där hon sa att Hind, som var gift med Abu Sufyan, kom till profeten alaihissalam och sa att Abu Sufyan är en person som är shahih. Yani han håller tillbaka pengar. Han ger inte mig och mina barn vad som räcker för att överleva, för försörjning. Och då så sa profeten alaihissalam, ta så mycket pengar du behöver. Bil ma'ruf. Och den hadithen finns Bukhari muslim. Hind kommer här och frågar en fråga om hennes man och säger att han är shahih. Och det är nästan som snål på svenska. Men han ger oss, han försörjer oss inte det han borde ge oss. Det här är baktal att säga som en person. Men här, som vi nämnde, hon söker en fetva. Och det är tillåtet. Hon är i en situation där hon inte får hennes rättigheter, vilket är en form av orättvisa. Så hur ska hon då få hennes rättigheter? Och då hänvisade profeten Alayhi henne till att hon kunde ta från hans pengar utan hans vetskap. Han har sparade pengar, hon tar det hon behöver för att överleva hon och barnen utan hans vetskap, om han inte ger. Och den hadithen bevisar också att det är en plikt för mannen att försörja kvinnan och barnen. Att de får så mycket de behöver för att överleva, för att klara sig. Och att man inte får hålla tillbaka deras rättigheter. Vi går vidare till nästa kapitel. Och det är bab tahrim an-namima. Förbudet av att sprida skvaller. Wa huwa naqlul kalam bayna an-nas ala wajh al-ifsad. Och sen definierar Imam Nawawi vad namima är för någonting. Jag vill att ni ska skilja på de här två. Ghiba, att prata om en person med det han ogillar bakom ryggen. Okej? Okay? Namima, han säger det är att sprida rykten eller vad folk har sagt mellan folk med avsikten av att förstöra mellan dem. Det är namima. Och på svenska det kanske är skvaller. Skvaller eller skitsnack. Han sa, hon sa. Man sitter med någon och de nämner en person på ett negativt sätt och då går man snabbt till personen med avsikt av att yani, ta upp elden mellan dem. Ah, han sa så om dig. Och så svarar han, sa han så om mig, vilken ond människa. Då går man tillbaka och säger, han sa så om dig. För att förstöra mellan dem. Förstöra brödraskapet och vänskapet mellan dem. Och det här är haram och det är också bland de stora synderna i islam. Det är inte tillåtet att göra namima i al-islam. Och Allah subhanahu wa ta'ala har sagt i Koranen, وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ. Följ inte varje svag person som bara går och svär på Allah i onödan. Person som svär på Allah och ljuger eller svär på Allah i onödan. Som är en låg förnedrad person. Och sen beskriver Allah den här personen. Hammazin masha'in bin namim. Han är en person som retas och sprider namima. Du får inte lyda en sån person. Följ inte en sån person. Han är så värdelös att du inte ens ska lyssna på honom. Inte sitta med honom. Håll dig borta från honom. Den som går och retar folk, kränker folk. Och den som sprider skvaller mellan folk. Så Allah nämner här en namima som en ond egenskap. Så pass ond att man ska hålla sig borta från personen och inte lyssna på personen. Och han nämner också versen som vi har nämnt tidigare. مَا يَلْفِذُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Att vad människan än säger så finns det änglar som är där och vakar. Och de är beredda att skriva ner. Vi har ju två änglar, eller hur? Som är med oss hela tiden, 24-7. Hela livet. Och skriver det vi gör, det vi säger. Taib. Och som vissa av salaf sa, att på höger sida skriver man de goda gärningarna i en bok. Och på vänster sida skriver man de dåliga gärningarna i en bok. Okay? Allt man säger skrivs ner. Vilket är en generell varning från att tala på ett förbjudet sätt. Det berättas också från Hudayfa radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa, La yadkhulu al-janna namam. Den som sprider skvaller kommer inte att gå in i paradiset. Bukhari muslim. Mycket allvarligt. La yadkhulu al-janna. Han går inte in i paradiset. Men då säger de lärda att om han är muslim och han vet att det är haram, han kommer ju gå in i paradiset någon gång. Men det betyder att han kommer inte gå in i paradiset när de andra går in. Han kanske går till helvetet. Han kanske straffas på domedagen. Och så vidare. Så det är mycket, mycket allvarligt. Eller han går inte in i paradiset. Vilket tyder på att det är en stor synd att sprida namima. Och det berättas också från Ibn Abbas radiyallahu anhuma att profeten a.s. gick förbi två gravar. Två personer som låg begravda. Två muslimer. Och så sa han de straffas för någonting som de inte trodde var stort. Men det var någonting stort. Den ena brukade sprida skvaller. Och den andra brukade inte skydda sig från sitt urin. Alltså tvätta sig efter att han uträttat sina behov. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Taib. Så här nämnde profeten a.s. att två personer straffades i graven med dessa två synder. Den ena brukade sprida namima. Skvaller mellan folk. Så han straffas i graven för detta. I väntan på domedagen. Vilket tyder på att det är allvarligt, eller hur? A'udhu billah. Och den andra brukade inte tvätta sig då han gick på toaletten. Det är wajib när man går på toaletten. Uträtta sina behov. Att man renar sig med vatten eller papper eller någonting. Och gör man inte det så syndar man. Och sen om man inte renar sig, inte bara att man syndar i stunden, utan om du sen ska be och du har detta najasa på kläderna, kan du inte be. Men ett av villkoren för att bönen ska accepteras är att man avlägsnar det som är orent, najis. Avföring, urin och liknande. Så det orsakar att ens salah inte blir accepterad. Mycket, mycket allvarligt. Subhanallah. Och så pass att profeten alaihissalam sa, den största orsaken till att min umma straffas i graven är på grund av urin. Att de inte renar sig när de går på toaletten. Taib. Men här vill jag också poängtera, det man renar är då kroppen, kläderna, att man inte har något i najispår. Man ska inte heller överdriva. Vissa tar det här till en extrem. Och liksom sitter och häller gärna liter och liter med vatten. Det här är också överdrivet. Det behövs inte. Du renar dig med pyttelite vatten eller papper eller någonting. Alltså det är sen det är slut. Du behöver inte gå och oroa dig. That's it liksom. Så man ska inte heller överdriva så att det blir waswas. Det här handlar om någon som inte renar sig alls. Taib. Och denna hadith bevisar också att straffet i graven är på riktigt. Det finns ett straff i graven. Och graven betyder här när man har dött. Spelar ingen roll om du begravs eller en person sprängs upp i luften eller drunknar i havet och blir uppäten av en haj. Yani, det finns ett straff i väntan på domedagen. Eller det finns belöning. Och när man lämnat denna dunja, där är dunja, så förflyttas man till Dar al-Barzakh. Det är livet som är mellan Dar al-Dunja och Dar al-Akhira. Nästa liv. Och där väntar man. Det är som en anhalt där man väntar på det kommande livet. Och där belönas man eller straffas man. Okej? Så graven är för vissa som en trädgård av paradiset där man ligger och väntar. Och för andra är det en grupp från helvetets gropar där man ligger och straffas fram till domedagen. Taib. Så muslimen ska verkligen akta sig och försöka skydda sig själv från allting som leder till straff i graven. Det berättas också, eller det finns en färg det här. Profeten alaihissalam, när han såg de här två gravarna, han tog ett blad, ett färskt yani blad, och rev det på mitten. Och så stoppade han ner varje halva i graven. Så sa han, jag hoppas att deras straff minskas så länge bladet är fuktigt, inte torkat. Okej. Okay. En fråga, är det tillåtet idag att göra så här? Att när du går och besöker en muslims grav så stoppar du ner en kvist eller blad på hans grav.
Nej.
Är det inte sunna?
Nej.
Precis, det är inte sunna. Varför? För att det här är ilmul ghaib. Profeten sa att han gjorde en form av shafa'a för dem. Och han sa att straffet minskar för dem. Men du vet inte att straffet kommer minska bara för att du stoppar ner ett blad i en grav. Så det är två helt olika saker. Okej? Okay? Och kan absolut inte användas som ett bevis på att man ska lägga blommor på graven. Det är också en innovation, en bidda. Muslimer lägger inte blommor i graven eller på graven. Har ni sett det när någon dör? De slänger ner rosor i graven. Det där är på film, maffiafilmer, jag vet inte vad. Muslimer gör inte sånt.
Eller de skriver verser av Koran.
Ja, eller man skriver någonting på en sten, det är också bidda. Utan islam, man begraver personen simpelt. Ingen gravsten och ingen blommor eller liknande. Inga ljus vid graven. Utan en simpel grav. Taib. Det berättas också för Ibn Mas'ud radiyallahu anhu att profeten sallallahu alaihi wasallam sa: "Ala unabbi'ukum bil 'adda aw al 'adha." Ska jag inte berätta för er vad al 'adha är för någonting? Yani att sprida falska anklagelser. Han sa det är en namima. Al-qalatu bayna an-nas. Hiya an-namima al-qalatu bayna an-nas. Att sprida skvaller mellan folk. Naam. Och subhanallah, hittade en hadith här som är sahih utöver de som nämns här, där Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: de bästa av er är de som när man ser dem påminner om Allah, och de värsta av Allahs tjänare, de värsta av er yani, är al-mashuna bin namima al-mufarriquna aw al-mufsiduna bayn al-ahibba. De värsta av er är de som sprider namima för att förstöra mellan två personer som älskar varandra. Och denna hadith är sahih. Så här, vem är den bästa av muslimer? Det är väldigt fin egenskap här. Många har inte hört den här hadithen förut. Det är den som påminner dig om Allah när du ser honom. Eller henne. Den personen är så religiös, så from, har så mycket taqwa. Och tillför dig så mycket gott i han eller hennes liv. Att När du bara ser personen komma, träffar personen, blir du påmind om Allah. Att oj, kanske borde be, kanske borde ge dhikr, kanske borde läsa Koran. Den här personen påminner mig alltid om att läsa Koranen, gå på Gadaras. Du blir påmind om en goda saker, bara genom att se personen. Subhanallah, det här är bland de bästa av er. En personen sprider ljus i samhället. Sprider en god, yani, vad kan man säga, stämning. Och påminner folk om Allah subhanahu wa ta'ala. Och det är dessa vi borde försöka att vara. De som påminner varandra om gott. Taib. Och det, vem är den värsta av oss? Den värsta av muslimerna. Den som sprider namima mellan folk för att splittra mellan två personer som älskar varandra. Och det här är ondska. Att göra på det här sättet. Att gå och sprida skvaller och skitsnack för att förstöra en vänskap mellan två personer. De här personerna som gör det är onda. Så pass att vissa av Salaf sa att en namam, en skitsnackare, kan förstöra mer på en timme än vad en trollkarl gör på en livstid. En säher. En säher sitter och försöker förstöra mellan folk i, jag vet inte vad, i år. Taib, sen sa han, år sa han. Taib, en trollkarl sitter och försöker splitta mellan man och kvinna på ett år. Namam, han sprider 2-3 ord. Din fru sa om dig, din man sa om dig, khalas. Skilsmässa. Hänger ni med? Så det kan leda till mycket ont. Och därför är det jätteviktigt, Aisha. Det är inte allt man hör av folk som man ska sprida. Det är sant, personen kanske sa något negativt. Men det betyder inte att du ska gå och sprida till den andra personen. Det här kanske är den kunskap du ska hålla inne. Inte sprida vidare. Om det kan leda till fitna, det kan leda till splittring mellan folk, skilsmässa och liknande. Då ska du inte gå och sprida de här sakerna vidare. Personen kanske sa det när han var arg, han var irriterad. Du kanske förstod det fel och så vidare. Hänger ni med? Men däremot nämner här Ibn Uthaymin att om någon du känner litar på en person, älskar en person och anförtror den här personen med hemligheter, med massa bra saker och tänker att den här personen är den bästa kompisen, men du vet att den här personen är noll att lita på. Går och snackar skit om honom bakom ryggen och går och sprider personens hemligheter och går och nämner dåliga saker om personen. Då får du nämna det här för den andra personen. För att han ska vara på sin vakt. Hänger ni med? Det är inte med avsikten av att splittra mellan dem. Att göra fasad mellan dem. Det är för att personen måste veta de här sakerna. Ja? Eller en persons maka gör värsta kaossakerna som om personen visste det skulle skilja sig direkt 100 gånger om. Så här saken kanske man måste berätta. Hänger ni med? Men vi talar här om bara skitsnack. Han sa, hon sa, qil wa qal. Det här ska man akta sig för. Utan man ska försöka främja. Och därför nämndes det. Att göra sulh. Yani, heter på svenska. Försoning mellan två muslimer är bättre än att fasta på dagen och be på natten. En av de bästa gärningar du kan göra. Att försona mellan två muslimer. Och till och med i det här tillfället, ni vet, det tillåter att du till och med ljuga. Eller hur? Om två bröder är muslimer och ovänner. Du får gå och säga att han pratar bra om dig. Ja? För att de ska bli vänner igen. Sulh är någon form av försoning mellan dem. Kompromiss, försoning, man sitter och försöker göra dem till vänner. Till och med du går in och betalar pengar till en person som känner sig förtryckt av dem för att han ska förlåta sin broder. Det är så tungt väg i det muslimska brödraskapet. Taib. Det här är bland de bästa gärningar du kan göra. Och så sa profeten alaihissalam, och jag varnar dig för en namima. Det är bland det värsta du kan göra. För det är fa'inna fasadu dhatul bayn och hel halika. Det är det som splittrar folk. Och det är det som är halika. Det är det förgör religionen. Han sa det inte att, så att det tar bort. Yani, halika betyder att raka bort någonting. Han sa inte att raka bort hår. Han sa nej, att det raka bort yani, din förstör religionen. När man sprider namima mellan folk. För att göra fitna mellan folk. Så kolla här på skillnaden. Den bästa är den som försonar mellan folk. Och den värsta och sämsta är den som splittrar mellan folk. Så en muslim ska alltid försöka tala gott. Sprida gott, sprida goda ord. Tala gott om varandra. Och det är inte allt man vet man säger. Är du osäker? Fråga någon som har kunskap. Borde jag berätta detta? Borde jag inte berätta detta? Och så vidare. För som jag sa, ni vet att folk ibland säger saker de inte menar. Och så vidare. Så att behålla vänskapen är viktigare. Än att gå och sprida massa skvaller mellan folk. Och tyvärr idag mycket folk gillar skvaller. Baktal, skvaller, skitsnack. Och som vi sa förra lektionen. De ser det som ett sätt att få någon form av status. Den som vet mest, han vet senaste news, uppdaterad med allt skitsnack. Det gör inte det till någon viktig person. Och som de lärda sa, vet att den som snackar skit om andra till dig snackar också skit om dig till andra. Kommer du ihåg den här principen? Känn dig inte privilegierad att du har något privilegium att man snackar skit om andra till dig. Att du känner dig mashallah speciell. Nej, den här personen snackar skit om dig till andra. Så är det. En skitsnackare är en skitsnackare. Är det inte så? Så man ska akta sig för såna här människor. Det är mycket, mycket farligt. Vi tänkte gå igenom nästa kapitel, men det blir lite för tajt. Det är bön om snart 10 minuter. Om ni har frågor, vi kan ta det inshallah ta'ala. Om vad som helst. Jag gillar förut, det var mera frågor. Förr i tiden. Idag ingen vågar fråga någonting. Ja? Vad hände? Systrarna skickade massa lappar med frågor. Bror där borta. Ammo. Salam alaikum. Ayo. Ahsant. La, om man har najasa, om man går utför sina behov utomhus till exempel, utan tillgång till vatten, då gör man det som kallas för istijmar. Man tvättar sina privata delar eller torkar dem med någonting från naturen. Förr i tiden man använde sten ute i öknen, det kan vara blad i svenska skogen eller någonting sånt. Man torkar sina privata delar så att najasa försvinner. Det behöver inte försvinna 100%, men bara det är liksom det synliga. Och sen gör man tayammum, som han frågade hur gör man. Man säger bismillah, man slår händerna på marken och stryker över ansiktet och sina händer upp till bristen. Det är tayammum. Och det får man göra om man inte har tillgång till vatten. Eller man har vatten som man behöver. Till exempel under en resa. Man ska genom öknen och ha lite vatten. Du kan inte använda det till vodou och så vidare. Eller ett aktuellt fall om en person ligger på sjukhussängen i Sverige. Och kan inte röra sig. Har svårt att göra vodou. Kan inte gå upp till toan och göra vodou. Då kan man ha en tallrik eller fat med sand på. Vid sängen. Så personen alltid kan göra vodou när det är tid för bön. Alhamdulillah, islam är en enkel religion. En jätteviktig fråga här från en syster. Jätteviktigt. Och det är att vissa när de snackar skit om folk så inkluderar de ett helt folk. De säger turkar är sådär. Kurder är sådär. Ja? Somalier, de är så. Ni har hört det, ni vet alla. Och med en negativ egenskap. Det här folket, de är alla bidragstagare. Det här folket, ingen jobbar. Det här folket, alla är kedabin. Då kommer såna här generaliseringar. Det här är haram. Du har inte baktalat en person, du har baktalat hela folket. Hela folket. Du får synd för alla du har baktalat, hela folket. Subhanallah. Du får inte säga så om folk. Men sen kan det finnas generella saker. Som att till exempel ett folk är, de har lätt att bli arga. Någonting som det är maruf, det är känt liksom. Folk, engelsmän är trevliga, jag vet inte vad. Såna här generella saker. Ett folk är lite kyligt. Svenskar är lite kyliga. Men ja, det är inte att du, det är en egenskap som faktiskt stämmer. Förstår ni? Men det är inte heller generellt att alla är kyliga. Det är inte sant heller. Mashallah, många är jättevarma. Men i alla fall man ska akta sig. Och det finns ju det här att vem var det, Ali radiallahu anhu, som sa att ahlul Irak, de är ahlul nifaq. Folket från Irak är ahlul nifaq. Ja, de är problemmakare, ahlul fitna eller fasad. Men det betyder inte att alla är kaos. Det betyder att det finns folk där som gör mycket kaos. Och de här kommer att skada muslimerna otroligt mycket. Och det stämmer. Det fanns sådana människor. En tendens att det kom från just det hållet. Och Irak betyder inte dagens Irak, utan det är större än så. Men alla kulli hal, man ska vara försiktig. Med att, jag vet att folk gör så här. De säger, ja men eritreaner är så, somalier är så, turkar är så, kurder är så. Det får inte göra så. Så var väldigt försiktig med vad du säger. Kanske baktalar ett helt folk. Alla någonstans. Ja.
Om vi säger en person ska göra business med någon eller någon ska gifta sig med någon, en av de här anledningarna till att man får berätta, jag vet till exempel A ska göra någonting med B och jag vet någonting om B, måste jag volontär gå fram till A och säga lyssna, bara till vet någonting, eller måste jag lära sig på det?
Jag vet inte, som muslim man ger nasiha i alla fall, man ger råd. Men det är lite klurig fråga. Om man inte frågas, vad gör man då? Allah har det. Det var en till brodern Mohammed Tunisi.
Kan man göra
tayammum med en sten? Kan man det? Ja, om den är ute i naturen. Om den är i naturen och det finns sand eller damm på den. Men om den är som ibland de tar in en sten i moskén, så gör de tayammum på den i flera år. Det går inte. Utan det ska vara utomhus. Är någon färg där, Sabri?
Jag tänkte bara på en frisör.
Ja.
Måste man bli frågad för att
säga
till? Alltså, om man vet att alltså, B är farlig för A. Jag minns hur mycket frågor som sker på något sånt. Det måste vara alltså.
Okej, okay,
alltså. Alltså låt säga om en kvinna skriver sig med en man. Han är känd för att misshandla kvinnor.
Ja.
Då måste du bara, alltså även om du har frågat. Alltså han måste säga till henne att den här mannen är farlig.
Assent, assent. En färg där från Bror Sabri här. Om man vet, på Ibrahims fråga här. Om man vet att en kvinna vill gifta sig med en man. Och hon frågar inte dig. Men hon skulle kunna fråga dig, till exempel. Och du vet att den här mannen är dålig för henne. Han är destruktiv. Han kommer förstöra hennes liv. Då måste du berätta. Om du vet den här bristen hos honom. Då måste du berätta. Mohammed. Va? Nej, hadithen var att hon kom och frågade om två specifika individer. Nej, men hon frågade om individer. Här, du vet en syster som vill gifta sig, men hon kommer inte att fråga dig. Men du vet att den hon vill gifta sig med är en skitstövel. Då får du berätta för henne.
Eller tvärtom.
Eller tvärtom, precis. Det är inte bara män som kan vara skitstövlar. Kan du nämna att tala om sin familj ingår också i kategorin baktal? Vanligt förekommande tyvärr, bland annat att man talar om ens man eller fru och barn. Nej, man ska inte tala illa om någon. En muslim ska tala gott. وَقُولُ لِنَّاسِ حُسْنَا. Tala gott eller var tyst, som vi har lärt oss i hadithen. Våld. Ingår psykisk våld i den misshandel du lyfter upp? Att en man ska inte misshandla sin familj. Nej, men självklart så ska en person inte tortera och kränka någon psykiskt. Det är också fel. Ibland kan den psykiska misshandeln vara värre än den fysiska. Eller hur? Att en person blir förtryckt psykiskt och hela tiden kränkt och sådär, det är destruktivt, det förstör ett förhållande. Alla måste ha. Längst bak.
Kan miner och gestikuleringar falla under?
Det tog vi upp förra veckan. Eller det tog vi upp i förra lektionen. Då vi sa hadithen i Bukhari. El-muslimu men salim el-muslimuna min lisani huwa yadi. Lisani. Profeten al-Islam, han sa att en muslim skadar inte en annan med sin tunga. Och han sa inte tal, han sa tunga. Och då säger här Ibn Hajar, varför för tungan är mer generellt än tal? Då en person kan kränka och reta någon annan med sin tunga, en gest. Förstår du? Att han lipar åt personen eller någonting sånt. Det kan vara också att han retar och kränker personen. Det är också haram. Eller att du går förbi någon som är kort och du gör så här med handen. Kolla hur kort han är. Utan att säga någonting. Det är också baktal. Inte heller tillåtet. Eller du gör tjock, du gör så här liksom. Inte heller tillåtet. Så att man, det är också att retas. Jag gör gester med kroppen. Amin.
Är det tillåtet att sluta umgås med någon som inte påminner en om Allah?
Mm. Får man sluta umgås med någon som inte påminner en om Allah? Alltså du får ju umgås med vem du vill. Män eller typ. Profeten alaihissalam, han sa lät oss sahib illa mu'mina. Umgås bara med en mu'min. Och han sa att personen är på religionen av sin vän. Så kolla vem du tar till vän liksom. Och därför ska muslimen alltid vara selektiv med han tar till vän. Och det är skillnad på ytlig vän och nära vän. Ytlig vän, de träffar i moskén, säger salam aleikum. Alltså alla muslimer, det är ytliga vänner, vissa bröder. Kommer på dag, så du hälsar och så vidare. Men vän som du umgås med. Ringer, träffar dagligen, går och tränar tillsammans. Går och gör saker tillsammans, reter tillsammans. Det skulle vara selektivt. För den personen kommer påverka det antingen positivt eller negativt. Och den som inte påminner dig om Allah. Men det betyder inte heller att du ska bojkotta personen. För som de lärde har sagt. Jag tror det var Imam al-Bukhari. Att folk, vänskap är tre. Okej, vi kan ta det som sista färden. Så ska vi gå till vän. Vänskap är tre sorters vänner. Den som lär dig någonting. Han är lärd, han lär dig någonting om islam. Han är en person vars vänskap är en vinst för dig. Okej? Och sådana vänner ska du alltid försöka ha många av. Två, den personen som är som dig. Den personen kan du påminna. Du kan lära honom och så vidare. Tre, den personen som inte kan. Den personen kan du lära. Och då blir det också en vinst för dig. Hänger du med? Så bara för att en person är okunnig betyder inte att du ska extra personen. Utan det kan vara bra att umgås med en sån person. Han behöver vara i ditt sällskap. Förstår du? Så man ska inte alltid bara tänka på sig själv utan också tänka på andra. Jalla, vi ses nästa lektion. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.